God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över andra Thessalonikerbrevet. Och vi har kommit till del 9.
Välkomna till Andreas kapellet här i Värnamo kyrka. Jo, som sagt, vi håller på i andra Thessalonikerbrevet och det här är den 9:e timmen i andra Thessalonikerbrevet. Man kanske genast på en gång, för nu får jag nog ta lite repetition här eftersom det är en del nya också, redan på en gång kan säga att det hänger ju dessutom ihop andra Thessalonikerbrevet med första Thessalonikerbrevet. De är ju skrivna i princip samtidigt och de är skrivna till en församling där Paulus har varit kanske ett halvår tidigare och där människor nu har kommit till tro. I vanlig ordning först några judar, men de flesta hedna kristna. Och på den där halvåret, eller de månaderna rättare sagt, som han var i Thessaloniki, så la han grunden och han undervisade mycket och så. Och det verkar som att de har blivit rotade i Kristus på 4-5 månader, vad kan vara. Sen så får han ju fly därifrån och han flyr via Aten och kommer till Korint. Det här är på den andra missionsresan. Och där i Korint så uppehåller han sig ett tag och under den tiden skriver han de här. Först ett brev till Thessaloniki och då är han ganska så frågande, nästan lite ängslig i sitt brev, därför att han undrar om de står fasta i tron. De har inte varit kristna så länge. Men det får han alldeles strax klart för sig att det var ingen fara med det. Däremot så finns det några som kallas redan i första Thessalonikerbrevet och ännu mer i andra Thessalonikerbrevet, och det är det vi ska ha med här nu i avslutningen. De kallas för de oordentliga. Låter kanske lite kryptiskt, men vi ska strax ta lite mer om det. De oordentliga. Så det är både första och andra Thessalonikerbrevet riktar sig i rätt så stor utsträckning till de här. Alltså särskilt då förmaningarna. Både första och andra Thessalonikerbrevet och alla Paulusbreven är ju i regel uppbyggda på ett sådant sätt så att första halvan, där förmedlar han evangelium, predikar och berättar om vad Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus och hur välsignade vi är och så vidare. Och sen den andra delen av brevet är mera tillämpningar, vad det här då innebär i praktiken att vi har blivit så välsignade. Så vi är nu inne på förmaningsdelen eller tillämpningsdelen här i slutet på andra Thessalonikerbrevet. Och de här oordentliga, det verkar finnas en underliggande problematik, får man nog kalla det. Nämligen uppfattningen om Kristi återkomst. Så att i första Thessalonikerbrevet där undervisar han ganska så detaljerat om hur det ska gå till när Jesus kommer tillbaka. Men samtidigt så adresserar han de här oordentliga därför att jag ska inte säga att de bara har missförstått eller misstolkat, utan de använder sig av den här undervisningen. Ja, låt säga att det är ett missförstånd, för det är det förmodligen. De har inte förstått riktigt. De tycker till exempel att det är inte så noga hur vi lever. Man behöver inte lyssna på Paulus och alla hans förmaningar, för Kristus kommer ju tillbaka när som helst. Så där finns en spänning. Det är inte en spänning i första hand mellan dem och Paulus, utan Paulus har ju instruerat ledarna i Thessaloniki. Och de försöker då komma till rätta med de här oordentliga. Så det finns en schism inom församlingen. Men den är orsakad av det här med Kristi återkomst. Sen när man kommer till andra Thessalonikerbrevet, då är det egentligen samma problematik. Fast där undervisar Paulus på ett kompletterande sätt. För han upprepar inte det han har sagt i första Thessalonikerbrevet om Kristi återkomst. Utan han stryker under att innan Kristi återkomst äger rum, så ska det stora avfallet äga rum. Och då kan vi fråga oss vad det betyder. Men det var ju närmast en teknisk term på den här tiden. Därför att under några hundra år innan Jesus föddes, det vi kallar för den intertestamentala perioden. Alltså efter, gamla testamentet var ju färdigt ungefär 400 före Kristus. Sen gick det några hundra år innan Jesus föddes. Under de århundradena där så fanns det en stark förväntan på Messias ankomst. Och den växte sig starkare och starkare och starkare. Så att det kokade ju nästan ungefär vid den tiden när Jesus föddes. Under den intertestamentala tiden så talar man också mycket om det stora avfallet. Och alla visste vad som var det stora avfallet. Det var ju framförallt då det judiska folkets avfall ifrån förbundet. Gud hade ingått förbund med det judiska folket, men det judiska folket höll sig inte till förbundet utan man avföll därifrån. Och så talas det om att i ändens tid ska det bli ett jättestort sånt avfall. Så den termen var ganska känd för dem i Thessaloniki. Och även om det var många hedna kristna i Thessaloniki som inte hade så stor insikt i det gamla testamentet, så hade Paulus säkert talat om det här och undervisat om det. Vi vet ju inte precis vad han sa, för det står ju inte i Thessalonikebreven. Men om vi känner Paulus rätt och vet ungefär vad som hör till grundläggningen av en kristen församling, så vet vi att han hade tagit upp det här. Och det finns också antydningar i båda de här breven om vad han har tagit upp. Så att de hade nog ganska klart för sig om det där med avfallet. Men tillbaka då till de oordentliga. De struntade i vad Paulus hade sagt. De brydde sig inte. Och där har vi så här problemet. Och därför så får han ta i rätt så ordentligt. Förra timmen så han vi med vers 6. Och vi kan ta den versen då. Alltså nu är det andra Thessalonikerbrevet kapitel 3 vers 6. Där skriver Paulus: bröder, vi uppmanar er i vår Herres Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oordentligt och inte följer de lärdomar som de har fått av oss. En sån där mening som man kan tycka, ja, det var väl onödigt att ta i så mycket, eller det här var väl inte så märkvärdigt. Men här uttrycker han sig väldigt starkt. Därför att för det första när han säger uppmanar er, parangello på grekiska, så är det en militär term. Alltså soldaterna skulle ju stå på ett spikrakt led. Och om någon eller något av soldaterna hade fallit ur ledet, så befalldes de in att ställa sig och rätta sig i ledet. Då används det här ordet parangello. Det är det som Paulus använder. Så det är inte någon stilla vädjan eller någonting sånt, utan det är en befallning. Och som om det inte räckte med en sån term, så säger han till och med att han parangello dem i vår Herres Jesu Kristi namn. Och använder han i vår Herres Jesu Kristi namn, då talar han ju å Jesu vägnar. Med all den makt som Jesus har efter sin uppståndelse från de döda, där han sitter på faderns högra sida med all makt i himlen på jorden, i det namnet befaller han. Så att det är ju oerhört starkt. Och så befaller han in då de här oordentliga som inte har följt de lärdomar som de har fått av oss. På grekiska paradoseis. Lärdomarna, jag har sagt uttryckt det här kanske lite slarvigt, men jag har sagt att det var ett paket som förmedlades. Ett undervisningspaket, det låter ju lite livlöst och så, va? Men undervisningspaketet, alltså det var ett fast innehåll. Och det innehållet var ju först och främst, eller själva kärnan i det här innehållet som man skulle hålla sig till, det var ju förstås att Gud har blivit människa, att vi är försonade genom Jesu Kristi död, uppståndelsen, himmelsfärden. Det är det som vi kallas för själva budskapet. Det är kärnan. Men sen förutom det så fanns det också en del instruktioner som hade att göra med gudstjänsten. I första Korintierbrevet så säger Paulus att han förmedlar till dem det som han har fått del av ifrån Herren Jesus Kristus själv. Nämligen att, och så säger han: i den natt då vår Herre Jesus Kristus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt och gav åt lärjungarna och så vidare. Den ordalydelsen finns med vid nattvardsfirandet. Det är alltså, hur ska jag uttrycka det, en fast gudstjänstordning. I vissa avseenden en fast gudstjänstordning. Jag tror att det finns en sån ett sånt citat i slutet här på andra Thessalonikerbrevet. Jag ska påpeka det när vi kommer dit sen. Så det fanns förmodligen vissa instruktioner som rörde gudstjänsten och som var alltså viktiga, för att inte säga avgörande, att man höll sig till. Det är nämligen så att det finns en princip långt ner i urkyrkan som säger att så som vi tror, så firar vi vår gudstjänst. Så att man i gudstjänsten och i gudstjänstens liturgi kan se, känna igen och förstå vad de kristna tror. För i gudstjänsten, i de textläsningarna, i den predikan, i nattvardsfirandet, i trosbekännelsen, nu hade de inte den trosbekännelsen som vi har, för den skrevs ju senare, men de hade något liknande. Det kunde inte se ut eller låta hur som helst, utan det skulle vara exakt på det sätt som Herren Jesus hade gett instruktioner om och som var allmänt vedertaget bland de första kristna. Och det säger Paulus, att det här ska de hålla sig till. Så det var både själva budskapets kärna, det var åtminstone minimalistiska regler när det gällde gudstjänsten, och det var också delar av hur man ska leva. Och här är ju, blir ju lite jobbigt då för oss västerlänningar som tycker vi kan leva som vi själva vill. Men motiveringen, och nu går vi över här till texterna. Motiveringen är att i evangeliet så finns det instruktioner om hur man ska leva. Så den kristna etiken eller hur man ska leva är en del av evangeliet. När Gud sände Jesus till oss, så betedde sig, uppträdde Jesus på ett speciellt sätt. Han uppträdde på ett evangeliskt sätt. Han var barmhärtig, han låg inte någon till last, han var behjälplig där det behövdes och så vidare. Och det är ju det som är själva evangeliet, att han var sån och att han gjorde så. På samma sätt är det för oss som utgör Kristi kropp idag, att vi, om vi vill leva evangeliskt, så måste vi också älska vår medmänniska, vara behjälpliga, finnas till hands i, ja, men inte så på ett perfekt sätt, så missförstå mig rätt, men det finns ändå där som en del i evangeliet, en viss hållning. Och det här fanns med i det där paketet, alltså de instruktionerna. Och många av de förmaningarna som man hittar i, inte bara Thessalonikerbrevet utan i de andra breven, Korintsebreven och Romarbrevet och allt vad det är för något, många av de förmaningar och tillämpningar måste förstås som en del av evangeliet. Därför att annars blir det ju lagiskt. Och vi är jättekänsliga, inte bara för sånt som är lagiskt, utan också för allt det som människor, om andra människor talar om för mig hur jag ska leva, så reagerar vi direkt. Vi vill inte själva vara moralistiska och skriva andra på näsan vad de ska göra, vad de får göra och inte får göra. Och jag tycker det är helt riktigt. Men om man förstår det som en del av evangeliet, då blir det någonting annat. Därför då blir det evangeliskt att göra de här sakerna, att uppträda ordentligt, att inte ligga någon till last, att kunna hjälpa till där man får möjlighet att hjälpa till och så vidare. Det blir som en grundhållning, en evangelisk hållning. Inte lagiskhet, utan tvärtom. Det är mitt sätt att tjäna. Det är mitt sätt att leva och vara till för andra. Och det är det Paulus instruerar om. De här då som kallas för oordentliga, de har uppenbarligen struntat i vad Paulus säger. Och de har misskrediterat Paulus. Och ännu tydligare blir det ju i Korintsebrevet, där han faktiskt får ägna ganska mycket utrymme till att försvara sitt apostolat, att sin egen tjänst. Det finns lite sådana antydningar i första Thessalonikerbrevet också. Men för oss är Paulus en självklar auktoritet. Han finns med i den heliga skrift och så vidare. Han är kyrkans största missionär. Men på den tiden när han levde, då var det kanske inte lika självklart. Han var till exempel inte en av de 12. Så med vilken myndighet kunde han uppträda? Och han berättar ju då att han själv har mött den uppståndne Jesus, även om han inte var en av de 12. Och han berättar också i Galaterbrevet som vi har gått igenom, att han är helt överens med Petrus och Jakob och Johannes. De har tagit emot honom, fast de har olika målgrupper, eftersom Paulus mer och mer vänder sig till hedningarna, snarare än till judarna. Så Paulus var som sagt var ifrågasatt. Så de här oordentliga, de tyckte väl inte själva att de var oordentliga, utan de satte sig helt enkelt emot Paulus och tyckte att de kunde väl lika väl som han. Men sen så när det då står om de här oordentliga, och då hade vi ju läst, nej, vi skulle börja på vers 7, 8, 9 där, ja. Där kommer det här ordet oordentliga till in eller åter. I sjätte versen så ska man dra sig undan de som lever oordentligt. I den sjunde versen så säger han, vi levde inte oordentligt hos er. Och i elfte versen kommer igen, nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. Och det där oordentligt, det är vi frågade oss förra gången, vad betyder det mera konkret? Jag har redan sagt det, att de satte sig på tvären mot Paulus och de struntade i vad han sa. Men kan man säga någonting mera specifikt av vad det här var för sorts människor och vad deras felsteg bestod av? Och då skulle vi gå igenom, det finns lite olika sätt att förstå det här, och de sex olika sätt som jag redogör för här ska nog inte spelas ut mot varandra, för det kan ligga någon sanning i vart och ett av de här, och så får man en bild av de oordentliga. Vi hann med fyra sådana förklaringar förra gången, och det var för det första då att de här människorna inte arbetade, förmodligen på grund av en felaktig syn på Jesu återkomst. De tyckte inte att de behövde arbeta, vilket också innebar att de låg andra till last. För vi vet ju att de första kristna, den första kristna församlingen, åtminstone i Jerusalem, där hade man ju allting gemensamt. Där bar man fram kollekten, som vi säger, sina ägodelar och sålde sina jordagods, och allting lades i en gemensam församlingskassa och det delades ut så att ingen led nöd. De kanske inte gjorde exakt likadant i Thessaloniki, men de hade ju samma, det var ju samma anda så att säga. Man skulle hjälpa varandra materiellt. Och här har några som vägrar att bidra. Här, vi arbetar inte. Jesus kommer snart tillbaka. Och i praktiken kommer de alltså att leva på andras bekostnad. Och det här går Paulus till rätta med. Så det var säkert ett inslag. Till det här då, som en annan förklaring eller kompletterande förklaring, så kan man också förstå att ledarna, för det säger Paulus redan i första Thessalonikerbrevet, femte kapitlet, ledarna hade fått instruktioner att rätta till det här. Vilket gjorde att när ledarna i Thessaloniki talade med de som inte arbetade och de som var oordentliga, så uppstod en schism. Och då blir det ju, det här låter kanske också magstarkt, va? Men då blir det ju en schism om ledarskapet. För de gör ju uppror emot ledarskapet på det sättet, genom att inte rätta sig efter de här förmaningarna, genom att inte vilja förstå. Och då har vi ett problem som är ännu större, när man inte kan leva i frid med gemenskapen. Det tredje, det var ju att det är egentligen samma sak, att de hade alltså lagt sig i, de hade lagt sig i det som var, de hade satt sig själva i ledarnas ställe. Därför att de var ju plötsligt de som instruerade andra att nej, men man behöver inte arbeta och Jesus kommer snart tillbaka, och hur det nu lät. Det fjärde som man kan tänka sig, det var det, och det kanske är ännu värre, det var det att de här som sa att Jesus snart kommer tillbaka, eller till och med några sa att han redan hade kommit tillbaka. Det märker man ju i Kolosserbrevet, eller jag ska låta det vara osagt kanske, men i något av breven så säger ju Paulus det, att han vänder sig mot dem som har sagt att Jesus redan har kommit tillbaka. Och det kan ju ha funnits sådana tendenser i Thessaloniki också. Och då var det illa, därför att de som undervisade så, deras undervisning, deras villolära, stannade förmodligen inte inom församlingen, utan salufördes på gator och torg. För det här fanns inte sådana skarpa gränser som det finns idag. att här har vi en kristen församling och här är vi medlemmar och här håller vi oss för oss själva eller talar vi Guds ord och inte utanför. Utan här var ju den judiska gemenskapen, den judekristna, hednakristna gemenskapen och så kanske sådana som var gudfruktiga som inte hörde hemma någonstans. Alltså här gick ju i hela stan det här snacket om att Jesus hade kommit tillbaka eller att han skulle komma när som helst och att man inte behövde arbeta så att säga. Så det var ju en irrlära som spred sig förmodligen också som någon sorts evangelisation om jag får uttrycka det så. Sen det femte och sjätte, det hade vi inte alls uppe förra gången men det tar jag upp nu då. Och det femte var helt enkelt det att i den romerska och i den grekiska kulturen, och det är ju den vi rör oss i. Thessaloniki ligger ju i Grekland. Där ansågs det inte fint att arbeta med händerna. Utan där skilde man på slavarbete och sedan en hel skala liksom upp till de här finare sysslorna. Och till de finare sysslorna så hörde ju förstås att filosofi, juridik, retorik och sådana saker va. Men att arbeta med händerna, det ansågs vara för dem som inte kunde någonting annat. Och då kan man tänka sig att det fanns alltså kristna, för de här var ju kristna greker, att de hade den här uppfattningen om arbetets betydelse. Och att man helt enkelt ringaktade sånt arbete och därför inte ville arbeta. Och då fick ju Paulus vända sig emot dem, men då måste han ju diskutera med dem på filosofisk nivå så att säga. Och tala om varför det här vanligt hederligt arbete som vi säger är lika värdefullt eller lika fint som någonting annat. Då handlade det om det. Det skulle kunna ha funnits sådana inslag i Thessaloniki också. Och sen så finns det för det sjätte ytterligare en förståelse av det här med de oordentliga. Och det är det att på den här tiden så fanns det någonting som kallas för välgörare. Sådana finns väl också i vår tid. Men välgörarna på den här tiden, det var sådana som underhöll människor ekonomiskt. Och i utbyte så skulle de här som hade välgörare tala väl om sina välgörare. Så de behövde inte arbeta utan de var sponsrade som vi säger nu för tiden på olika sätt. Och de fick ju då stödja och tala väl om sina välgörare och hur bra de var, hur fina de var. Och då skulle man kunna tänka sig att om man nu hade en sån välgörare, skulle man då bryta med den för att börja arbeta med sina händer? Det kan man ju förstå att det tog emot. De hade det ju jättebekvämt de här. Så de gillade i sådana fall inte alls det som Paulus sa. Och så ser ni att det kan finnas alltså flera olika förståelser av det här med vilka som är oordentliga. Och sen ska man då komma ihåg, ja men vad skulle Paulus då bråka med de här för? Ja, jag har ju redan sagt det om det här med att de låg andra till last inom församlingen. Men det var ju också så att när Paulus förkunnar och när han undervisar och ger de här etiska reglerna eller förståelsen, då gör ju han det utifrån evangeliets perspektiv. Alltså det är ju Gudsrikets perspektiv. Så normen för Paulus, det är inte vad som är grekiskt eller vad som är romersk kultur eller någonting annat, utan Gudsrikets kultur. I Gudsrikets kultur så arbetar vi utan att ligga någon till last. Och vi hjälper andra så långt som det är möjligt. Så mycket som vi räcker till. Det är den kulturen som finns i Guds rike. Så älskade Gud världen att han sände sin son för att hjälpa oss. Och så finns det i evangeliet. Vi har tagit emot evangeliet. Vi har blivit hjälpta. Vi har blivit tröstade. Och nu så ska vi ge det vidare till andra. Så att han bröt kan man nog säga med både den grekiska och romerska kulturen på så sätt. Eller var, tog inte hänsyn till den. Och faktum är att vi har varit med om liknande saker själva, för att vi har ju en liten mission i Albanien Så vi har varit nere där några stycken här några gånger. Och så talar vi då, predikar vi evangelium. Och så säger de albanska ledare, ja men du måste förstå det, att det här i Albanien så gör vi på det här sättet då. I Albanien så har vi en kultur som säger oss så här och så här då. Och vi får ju också höra, och vi tänker så som svenskar. Ja, man måste ju ta hänsyn till den kultur man kommer till. Och det ligger ju naturligtvis mycket i det. Man måste anpassa sig till den och ta seden dit man kommer och så. Men det kan ju inte vara så att det handlar om svensk kultur eller albansk kultur. Utan det måste ju handla om Gudsrikets kultur. Och Gudsriket är detsamma om det så är i Sverige. Eller om det är i Albanien. Eller var helst det är. Och så tänkte Paulus. Så han brydde sig nog inte om vad folk tyckte och tänkte i Thessalonike. Utan han predikade evangelium och sa, nu ska vi tillämpa evangelium. Han såg till att det upprättades en ny kultur. En Gudsrikets kultur. Och det är väl den utmaningen som vi har än idag. Och vi bara ser till vårt eget land där den kristna kulturen snabbt är på väg ut för. Så märker vi ju redan hur svårt det är att tala rakt på när det gäller evangeliet och evangeliets tillämpning. Därför att svenskarna tycker inte om det. Och jag, för mig blev det så tydligt förra timmen när vi var samlade här. Och jag var faktiskt lite omskakad, inte minst efteråt, och har gått och funderat på det i flera dagar och jag är inte färdig med det än. Om jag då som präst skulle börja tillrättavisa de oordentliga i Värnamo församling, jag tror ni det skulle falla ut? Säg till dem att nu ska ni ställa in er i ledet. Jag tror inte att det är någon som tänker så här att ja, men det finns väl inga oordentliga här, utan ni tänker, ja, vad skulle det då hända? Men om då tänker in i min situation att jag ska både underpredika och undervisa, och så ska jag naturligtvis tillämpa evangeliet. Ska jag då vara så feg så att jag då som står i predikstolen, eller jag som möter människor, ska vara en andlig ledare, inte våga säga det som står i Nya testamentet? Det blir ju min kamp. Och det kommer bli svårare och svårare, har jag en känsla av. Det är redan svårt. Och det är många, många både präster och pastorer som ni vet, som anpassar sig till den kultur som vi lever i. Men då är frågan, blir ju då, om det då är som så som Paulus säger. För han befaller dem i vår Herres Jesu Kristi namn. För det handlar ju om evangeliets fortlevnad. Förvaltning och fortlevnad, och att det går vidare med den kraft som Herren Jesus Kristus har gett oss. Men om det är så att Paulus här ser att ja, om de oordentliga får leva som de själva vill, ja, då kommer kraften i Guds församling att ringa ut. För då spelar det ju ingen roll hur man lever till sist. Kan de strunta i vad Paulus säger, så kan väl alla strunta i vad Paulus säger. Och så förstår vi varför det kanske ser ut som det ser ut i vår tid och i vårt land. Hur vi ska få någon ordning på det här, det begriper inte jag. Det måste till en väckelse, börja från början på något sätt. Jag tänker ofta på de unga människorna. Konfirmander och äldre, och för all del äldre också, ungdomar. Och för all del även de som kommer till tro i vuxen ålder. Att, tänk så viktigt det är att man får evangeliets kraft, paradoseis, paketet med evangeliets instruktioner och ordningar och kraft, att man får det i sig från början. Och att man dessutom kan inte bara få det i sig, utan uppleva detta som evangeliets kraft. Jag vill vara trogen i mitt äktenskap. Jag vill ta väl hand om mina barn. Jag vill sköta mitt arbete. Jag vill vara inte ligga någon till last. Att det finns där från början. Men det är ju värderingar som är helt emot vad de flesta svenskar tänker. Eftersom vi tänker, jag får tro som jag själv vill. Jag går när jag går och jag stannar hemma när jag stannar hemma. Ingen ska skriva mig på näsan hur jag ska leva och så vidare. Det är ju hela våran kultur. Och det blir värre och värre, så att här blir det en kollision helt enkelt mellan olika kulturer. Så ta gärna med det här i era funderingar och ta gärna med mig i era förböner. För det finns faktiskt tillfällen då då jag känner att man kanske måste ta upp saker och ting med människor. Inte så, jag tror inte man kan lägga sig i, va? Men vet, i själavården eller i mötet med människorna i samtalen så händer det ju regelmässigt att andra, att de som man lyssnar till säger saker och ting som de tycker är problematiska. Och då kanske man ser att det är problematiskt just på grund av det här skälet. Därför att man går sin egen väg. Och då får vi inte vara så fega så att vi tiger om det. Utan då måste vi kunna föra ett samtal om det som är människors problem. Jag menar inte, jag tror, hoppas att jag inte blir missförstådd. Jag menar inte att jag ska ställa, eller någon annan präst eller pastor eller kristen ska ställa till det för andra. Men vi måste kunna hjälpa varandra. Ställa till det gör ju människor för sig själva. Det behöver inte jag göra. Man ställer till det för sig själv. Men när man ställer till det för sig själv så måste vi kunna hjälpa varandra in på den rätta vägen, om man får uttrycka det så. Så ha gärna med det i era tankar och era förböner. Nu läser jag vidare då vers 7, 8 och 9. Där skriver Paulus: ni vet själva hur man bör följa vårt exempel. Vi levde inte oordentligt hos er. Vi åt inte hos någon utan att betala för oss. När vi arbetade hårt natt och dag för att inte ligga någon av er till last. Inte så att vi saknade rätt till lön, men vi ville ge er ett exempel att följa. Så han håller sig alltså kvar vid den här problematiken. Och så säger han: ni vet själva hur man bör följa vårt exempel. Och där skulle jag vilja stärka det. Därför att på grekiska står det dei. Bör, dei på grekiska. Och det är ju ett starkare ord än bara bör. Det borde översättas med måste. Det står så här till exempel i evangelierna, där Jesus säger: vet ni inte att människosonen måste lida och dö? Men det måste han ju inte, det är ju frivilligt. Men han måste det ifall försoningen ska äga rum. Och då används det här ordet di. Alltså det finns två ord på grekiska för måste. Ett ord som översätts med måste, alltså då måste man i ordet i den svenska meningen, va? Men så är det här andra ordet di. Där måste man för att uppnå någonting. Och det är där ordet det är som används här. Så frågan är om man inte ska översätta det så borde man åtminstone förstå det så att ni vet själva att ni måste följa vårt exempel. Det är innebörden i det som han säger. Och följa vårt exempel heter på grekiska mimiomai. Mimiomai, det är alltså samma som att imitera. Det är det ordet. Imitera, göra efter. Det är att samma ord används i vers. Det kan vi se här. Det ska komma. Jo, i vers 7 står det att man bör följa vårt exempel. Imitera vårt exempel. Och i vers 9. Vi ville ge ett exempel att följa. Det kommer det igen. Imitera. Så två gånger så säger han att man ska ta efter honom. Jag vill även om det ligger lite vid sidan om man ser det rent bibelteolog eller exegetiskt. Men i Hebreerbrevet 13. Där står i vers 7. Det ligger inte vid sidan om innehållsligt. Tvärtom så stryker under det jag säger. Men Hebreerbrevet är ju skrivet av någon annan i ett annat sammanhang. Men där står ändå i de förmaningarna i Hebreerbrevet 13, vers 7. Tänk på era ledare som har predikat Guds ord för er. Se hur de slutade sin levnad och följ deras tro. Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Den där versen, åttonde versen, Jesus Kristus är densamme igår, idag och evighet, den citeras ju ofta. Den känner ni alla till. Men kände ni till sjunde versen? De hänger ihop, sjunde och åttonde versen. Följ era ledare. Se på deras tro. Följ deras tro. Jesus Kristus är densamme igår, idag och evighet. Alltså det hänger ihop på så sätt att ledarna är ju förpliktade att följa Jesus Kristus. Och det är så du kan känna igen en ledare. Du känner igen en ledare, en sann ledare, på att den ledaren följer Jesus Kristus. Ja, men hur gjorde Jesus Kristus då? Ja, han är densamme igår, idag och i evighet. Sån som Jesus var, eller ja, var i evangelierna. Du läser ju om Jesus i Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Sån som han beskrivs där, sån är han också idag. Så när man ser de sanna ledarna så ser man egentligen samma sak som man ser Jesus Kristus. Och då förstår vi också varför man inom citationstecken måste följa aposteln eller följa ledarna. Och särskilt gällde det, skulle jag vilja säga, de här i Thessaloniki, nu går jag tillbaka dit. Därför att vid den där tiden så hade de i Thessaloniki varit kristna ett år kanske på sin höjd. Och det fanns inte många mognade kristna att följa på den här tiden. För de var nykristna allihopa. Det var alltså extra viktigt att man lyssnade till Paulus. Och att man lyssnade till de som Paulus hade erkänt som ledare. Som kunde representera honom i Thessaloniki. Vem skulle de annars följa? De oordentliga. Så här står mera på spel än vad man först kanske tänker sig. Det är alltså inte bara att de tjafsar om någonting där de har olika förståelser. Utan här hela, alltså evangeliet är ju en helhet. Så alltihopa hänger ihop. Vi människor har vi fått lära oss nu i modern tid. Vi lär oss på tre olika sätt. Vi lär oss genom kognitiv inlärning. Det vill säga, kognitiv har med kunskap att göra. Kunskapsinhämtande. Vi läser böcker. Vi lyssnar på predikningar. Vi åker på konferenser. Lyssnar på föredrag och så vidare. Va? Det är kognitiv inlärning. Men det är inte ens det vanligaste eller det bästa sättet när det kommer till kristet liv. Vi kan sitta i kyrkbänken och vi kan lyssna på kassetter och titta på föredrag och sånt hur mycket som helst utan att kanske egentligen lära oss någonting som får avsättning i själva livet. Så det är bara ett sätt. Det finns andra sätt. Det andra sättet är, kallas för psykomotorisk träning. Eller bara träning. Att man övar sig. Till exempel evangelisation. Om jag ska berätta för någon om vad Jesus har gjort för oss eller för dig, så måste jag öva mig i att berätta. Jag måste veta vad jag ska berätta. Jag tror att många kristna är inte så frimodiga i sitt vittnesbörd, för de vet inte riktigt vad de ska säga. Man får alltså träna upp sig i vad man ska säga. Om vi ska be för sjuka eller be att någon ska bli fylld med en helig ande, så är vi inte heller så frimodiga, därför att det måste övas. Det måste man göra regelbundet. Man måste kunna leva i det så att det inte är några svårigheter. Man måste komma över den här tröskeln. Och jag kan lyssna på kassettband till exempel. Nu vet jag inte om man gör det nu för tiden, men förr i tiden var det, på 80-talet var det mycket sånt. Jag kan lyssna på kassettband hur mycket som helst utan att för den skull få frimodighet att be för någon som ska bli fylld med Guds ande. Därför jag lär mig bara det genom att träna det. Så det är det andra sättet. Och det tredje sättet som man lär sig på, det är genom föredömen. Utan att man ens tänker på det, så tar man efter andra människor. Nämligen de människor som man har som sitt föredöme. Det är ju alldeles uppenbart när det handlar om föräldrar och barn. Barnen tar efter sina föräldrar. Och det är naturligtvis på gott och ont, men så är det i alla fall. Och så är det också med nykristna. De tar efter de kristna. Jag undrar om inte det är ett skäl till att det inte blir så många nykristna i vår tid. Därför att om de skulle komma och bli nykristna och så hamnar man i kyrkbänken, så tar det ungefär 3 månader så är de likadana som vi andra. Och det är inte så attraktivt. Vi måste vara föredömen på ett större sätt än att bara sitta i kyrkbänken. Och då är vi på det här med levandet igen. Och vi är på det här med frimodigheten. Och därför så var det så viktigt för de här i Thessaloniki att de kunde följa. Se på Paulus, se på Silas, Timoteus, de jobbade ju ihop där i Thessaloniki. Titta på dem, tänk efter hur de betedde sig, hur de pratade, vad de gjorde och så vidare. Och så ta efter dem. Så här var ganska mycket som stod på spel, med andra ord. Och sen så fortsätter ju Paulus med att säga då, de ska följa vårt exempel, säger han i vers 7. Och så säger han ju då att de levde inte oordentligt. Så deras livsstil var ju verkligen svar på tal gentemot de här oordentliga. Paulus och hans medarbetare, de levde inte så. De arbetade. De försörjde, de låg inte någon till last. De gjorde ingenting utan att betala för sig, står det. De gjorde rätt för sig. Och utan att betala för sig, han bodde ju hos Jason, läser vi apostlagärningarna, och synagogföreståndaren Jason. Och där bodde han, men tydligen så betalade han för sig. Och det betalade för sig, det är inte bara mat, utan det är väl mat och husrum och kläder och allt det här som vi behöver för vår vardagssituation. Det stod de för själva. De belastade inte Jason med det. De kanske var ett team på 4, 5, 6 personer där. Hur skulle det gå? Du tänkte själv om du skulle ha 4, 5, 6 personer i ditt hushåll och de inte betalar för sig, inte gjorde rätt för sig. Kanske går bra några dagar, men hur går det efter några månader? Alltså det är lite i den samma situation här. Så Paulus är noga med att påminna dem om det. Och han säger det också, som jag har sagt flera gånger, att de ville i vers 8 inte ligga någon till last. Han säger det här redan i första Thessalonikerbrevet. Men i första Thessalonikerbrevet, där säger han det nästan som ett försvar, va? Därför där är han anklagad för att han är ifrågasatt i sin tjänst. Och då så säger han där, ja men vi låg inte någon till last. Här säger han det inte som ett försvar, utan här säger han det därför att han vill att de ska få vara föredömen i det här avseendet. Sen säger han också då att de i och för sig skulle kunna tänkt sig att få lön. De hade ju rätt till lön för det arbete som de utförde gentemot församlingen, så att säga. Men det har han aldrig utnyttjat. Precis den frågan får han ju sen kommentera till församlingen i Korint där han nu befinner sig. För när han sedan 4, 5 år senare skriver till den församling från vilken han nu skriver Thessalonikerbrevet, då tar han upp det här särskilt. För där har de, ja, de behövde höra det. Men det får vi ta när vi kommer dit. Då har vi vers 10. Jag tror vi läser från vers 10 till och med 13 åtminstone. Så får vi med hela sammanhanget. När vi var hos er gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller ska äta. Men nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. De arbetar inte utan går bara och drar. Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de ska arbeta och hålla sig lugna och äta sitt eget bröd. Och ni bröder, tröttna inte på att göra det som är gott. Det där ordet är väl nästan som ett ordspråk i våran tid. Den som inte arbetar ska inte heller äta. Nu ska vi inte förstå det här, för det här är ju inte tillämpligt om vi tänker på den arbetslöshet som råder. Det är inte sådana människor Paulus talar om, utan han talar om de som skulle kunna arbeta men som inte vill arbeta. De som inte arbetar ska inte heller äta. Man vet inte riktigt var det här uttrycket kommer ifrån. Det finns några olika förklaringar. Det står, vet du, i samband med skapelseberättelsen och efter syndafallet, då när de får lämna paradiset, då så säger Gud till Adam, du ska äta ditt bröd i ditt anletes svett. Alltså du ska fortsättningsvis nu inte leva på mig, så att säga, som du gjorde i paradiset, utan nu ska du här som en del av att du är skild från mig själv få tjäna ditt uppehälle. Så att det är möjligt att det här uttrycket, det här ordspråket finns med redan i Gamla testamentet, att man ska, så att säga, försörja sig själv. Det finns också de som menar att det här låter som närmast som ett ordspråk, och att det skulle kunna ha varit ett ordspråk just i den grekiska kulturen. Och att Paulus helt enkelt citerar det. Därför att det här är ju inte bara, det kan också vara så att han själv har myntat det här. För det, man har inte hittat några andra exempel där det står att den som inte vill arbeta inte heller ska äta. Så det skulle kunna vara Paulus själv som har, så att säga, hittat på det. Och det skulle också kunna vara, nu ska ni höra den sista förklaringen på det här uttrycket. Och det här säger jag mera som en antydan, men det skulle kunna vara så, för det låter ju nästan som en regel, som en anvisning, att det faktiskt ingick i paradoseis. I paradoseis, i det här paketet va, som de nykristna fick, så ingick ju budskapet, korset, uppståndelsen. Där ingick vissa grundläggande instruktioner om gudstjänsten. Och det fanns också vissa anvisningar när det gällde att praktisera evangeliet i praktisk handling. Det skulle kunna ha ingått där. För det låter nästan så där lite regelmässigt. Här står det då att de inte, eller tidigare så står det då att de inte hade följt föreskrifterna. Men i Bibel 2000 såg jag, där är det översatt just med regler. Ni har inte följt de regler som ni har fått. Regler är ju också ett negativt ord hos oss. Men om du kommer till exempel klosterväsendet, klosterregeln och så vidare, det är ju inte någonting negativt, utan det är tvärtom anvisningarna. Och det är så man ska förstå det i Bibel 2000 också. Att det finns ett regelverk. Och det är möjligt att det här har ingått i regelverket. Det finns en mycket intressant bok, jag kan bara nämna den, som heter just Trons regel eller Sanningens regel. Den är skriven av professor Bengt Hägglund i Lund. Kom ut för några år sedan. Och det, hela den boken, ja, den är inte så tjock, den kanske är på 100-120 sidor. Handlar bara om det här regelverket. Väldigt intressant läsning. Men vi vet alltså inte exakt vad som ingick. Mer än den här själva budskapet, kärnan. Det är den, när Bengt Hägglund skriver om det så är det framförallt det som man betonar. Och det är ju nog så allvarligt med tanke på den tid vi lever i. När man plötsligt säger att Jesus inte är Gud eller att han inte behövde dö för våra synder. Och så där kan det ju låta långt in i kristna sammanhang. De har löst upp själva kärnan i regelverket i paradoseis. Och gått över på någonting som inte liknar kristendom. Så det här är viktigt. Men som sagt, om just det här ingick, det får vi väl låta vara osagt. Och här får vi också en definition av de oordentliga, av Paulus själv. Han säger nämligen att det är sådana som bara går och drar. Och där står det i Bibel 2000, nu ska ni höra här, håll i nu, det står det: de gör inte vad de skall, bara vad de inte skall. Så uttrycker sig Paulus. Och jag såg en engelsk översättning, för det är ju lite skojigt, ovanligt uttryck, var lite skojigt uttryck, så står det att de är busybody. Alltså busybody, det är sådana som håller på med allt och inget. Så de ordentliga hade alltså hamnat i den situationen att de var busybody. De gör inte vad de skall, bara vad de inte skall. Och då har vi en ganska bra bild av de här oordentliga. Som Paulus har sagt, ni måste komma in i Guds ordningar, i Guds frid, i Kristi kropp och fungera i gemenskapen. Och inte hålla på som ni gör. Och sen så säger han i den 13:e versen då. Och jag ska säga en sak till förresten. De här oordentliga. Ja förresten, det kommer igen i den 14:e versen. Vi tar 13:e versen först då. Sen säger Paulus då: och ni bröder. För nu vänder han sig inte direkt mot de oordentliga. Nu vänder han sig till hela församlingen. Tröttna inte på att göra det som är gott. Tröttna inte på att göra det som är gott. Och nästan exakt samma sätt uttrycker han sig i Galaterbrevet. För i Galaterbrevet 6, då är han inne på det här avslutningen av Galaterbrevet, så talar han om att De kristna i Galatien, de får nu inte bedra sig själva. Lura inte er själva. Utan försök nu att leva och praktisera evangeliet. Så ni inte bedrar er själva. Och så kommer det i 6:9. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Och när vi var i Galaterbrevet och kom till den där meningen, låt oss inte tröttna på att göra gott, så stod det plötsligt så klart för oss att varför säger Paulus det här? Är inte det en självklarhet? Jo, det är en självklarhet. Men den behöver sägas. Därför att de kristtrogna som nu, vi säger nu att vi har en massa kristtrogna som gör gott och som väntar på Jesu återkomst, och så går åren och så blir man trött. Och då behöver man höra det här som en uppmuntran att vara uthållig. Tröttna inte på att göra gott. Och där i Galaterbrevet så säger han att den som har sått i andens åker kommer också att få skörda. Och du kommer att få del av Guds rike. Och här i tiden, och om inte här i tiden, så som du vill, så kommer du få det i evigheten. Så tröttna inte på att göra gott. Du kan vara säker på att Gud kommer att ersätta dig och belöna dig, eller hur man nu vill uttrycka det. Men det visar ju att även om vi är jättekristna och fyllda med Guds ande och ivriga till allt gott verk, så riskerar vi att tröttna. Och har vi varit med några år så känner vi igen oss i det, att det kan vara lätt att tröttna. Inte minst om man ska vara präst i Svenska kyrkan, så kan det vara lätt att tröttna. Och då behöver man höra såna här ord. Tröttna inte på att göra gott. Tröttna inte på att predika Guds ord. Håll ut. Segerkronan väntar dig. Och det här gäller för oss allihopa. Sen kommer då vers 14, 15. Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och ha inte något med honom att göra, så att han får skämmas. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder. Jag tycker det är faktiskt ett par, i all stränghet va, så tycker jag det är ett par underbara versar. Här står då, om någon inte rättar sig efter det vi säger. Då heter det på grekiska hypako. Att rätta sig efter. Och på andra ställen i brevet så översätts det med lydnad. Det är själva innebörden i det här. Att inte rätta sig efter. De är alltså olydiga. Och det han vill det är att man ska lyda. Att man ska hypako. Han talar om det i romabrevet. Om trons lydnad. Och då ska vi förstå det att akko, det är att lyssna. När man lyssnar till Gud och till Guds ord, då är det akko. Då hör man Guds ord och lyssnar man till Guds ord. Akko. Sen är det två ord som är bildade med två olika prefix som är tillsatta till det här ordet. Det ena är parakko. Och para betyder vid sidan om. Det betyder alltså då lyssnar man till Guds ord. Men man står vid sidan om, för man bryr sig inte om det. Utan jag gör som jag själv vill. Det var ju så det var för de här oordentliga. Och det parakō översätts i romabrevet med olydnad. Och sen så är det här ordet hypakō. Och hypo betyder att vara under. Och hypakō betyder att man är under det man lyssnar. Så att man lyssnar till Guds ord. Man står under Guds ord. Tar det till sig i sitt hjärta. Och så handlar därefter. Och det, enligt judiskt tänkande så är det först när man handlar därefter som det kan sägas att man verkligen har hört. Har du hört vad jag har sagt? Ja, det visar jag genom att göra som du säger. Alltså lydnad översätts det ordet. Och det är det ordet, lydnad, som vi har här. Om någon inte rättar sig efter det vi säger. Det vill säga om någon inte lyssnar, om någon inte lyder det vi säger. Så ska man ge akt på honom, och så ska man inte ha något med honom att göra, så att han får skämmas. Men betrakta honom som en broder. Det är alltså ganska intressant att man betraktar den oordentlige som en broder. Jag tycker det är fint. Därför att å ena sidan så är han inte med i ledet, i gemenskapen, utan ställs ju lite grann utanför. Men å andra sidan så vill Paulus inte visa bort någon eller att någon ska falla ifrån eller gå miste om gemenskapen. Så det är den spänningen som man har. Han står utanför, men han ska ändå vara med. Han ska fortfarande vara en broder. Och tillrättavisa honom. Fortsätta för det här samtalet med den här personen. Så säger han. Och sen kommer då avslutningen. Vers 16, 17, 18. Må han som är fridens herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Så det Paulus gör nu är att han återför allt han har skrivit och de han har adresserat, som han har talat till i brevet. Nu återför han dem alla, också de oordentliga får vi väl tro. Han vill återföra dem till fridens herre. Friden som också betyder ordningens Gud. Va? Friden, shalom, ordning, harmoni, balans, helhet. Må han som är fridens herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Och lägg märke till orden, Herren vare med er alla. Det måste ju inkludera också de oordentliga. Kanske just därför han skriver alla. För att han är mån om att inkludera också dem. Det var som jag sa till er att så som man ber, så som man firar gudstjänst, så tror man. Eller så som man tror, så firar man också gudstjänst. Det var därför som de här föreskrifterna i gudstjänsten var viktiga. Och så sa jag det att instiftelseorden var ett exempel. Det finns andra exempel, nämligen det här. Må han som är fridens herre, inte den versen som, jo, den versen också kanske, men framförallt den 18:e versen. Vår herres Jesu Kristi nåd vare med er alla. Det är också sån där uttryck som vi hittar från alla möjliga kristna ursprungliga sammanhang, som förmodligen har ingått i gudstjänsten. Det kan vara så att både det som står i vers 16, friden, må fridens herre ge er sin frid, och det som står i vers 18, Jesu Kristi nåd vare med er alla, det har ju vi i högmässan nu. Vi har det vi kallar för fridshälsningen. Och fridshälsningen som vi har i samband med nattvardsfirandet, då säger prästen, Herrens frid vare med er. Och så får alla närvarande hälsa varandra och förmedla Herrens frid till varandra. Ofta genom handhälsning. Det vet vi på 300-400-talet hur det gick till. Då tog man så. Och så tog du där. Så gjorde man. Och sen kysste man sin hand och så tog man sig på hjärtat. Det var fridshälsningen. Så att det har hängt med ifrån. Och det kan vara så att det fanns till och med i församlingen i Thessaloniki. Och likaså de här sändningsorden som det handlar om på slutet. Va? Vår Herres Jesu Kristi nåd vare med er. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje. Det är så samma tanke från liturgin. Det var relativt ovanligt att författaren till ett brev slutade med att skriva sitt namn. För det gjorde man ju i regel det första man gjorde, kapitel 1, vers 1. Men Paulus gör det. Och han stryker under då att det är han själv som gör det. Det är liksom kännetecknande för hans brev. Och den 18:e versen där, vår Herres Jesu Kristi nåd, den är exakt likadan i Romarbrevet 16:24. Och då tänkte jag att jag läste det här i en kommentar. För det skulle ju då vara den här fridshälsningen exakt likadan. Så jag slog upp där och då visade sig i våra biblar att det fattas den versen. Så om ni tittar i era biblar någon gång så ser att det finns vers 23 och sen kommer vers 25. 24 är borta. Och det hänger ju ihop med att den källa av texter som vi har till den västerländska grundtexten, där finns inte den här versen med. Det finns ju en annan källa som vi kallar för den österländska texten. Där finns det mera material. Och där finns den här versen med. Men varför använder vi då den första? Jo, därför att de texterna är äldre än de här östliga texterna. Så kan det vara. Men avslutningen fanns tydligen med i, inte bara i det här utan i samtliga Paulusbrev. Och det är väl risk för att det redan på den tiden, eller att det på den tiden cirkulerade en del falska Paulusbrev, och att han var mån om att underteckna dem på det sättet.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över andra Thessalonikerbrevet, och det här var del 9. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson, och programmet heter Bibeltimmar. Härefter kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.